Välkommen till Skånes taltidning nummer 35 2018 med utgivningsdag fredagen den 31 augusti. Solen gick upp i morse 06.10 och ner går den 20.04 i afton. I studion Dodo Parikas och Gunilla Kracht. Tekniker är André Pentmo och detta är innehållet.
Svenska sjukhus har lämnat ut ögonpatienters data till amerikanskt företag utan att informera patienterna.
Ytterligare svenska medaljer för synskadade idrottare under para-EM i friidrott.
Men i Finland blir det böter för de para-friidrottare som inte fixar medalj.
Låt sjukhusens transportörer ledsaga synskadade som inte hittar i vårdens korridorer. Regionvalsförslag från Sverigedemokraterna i vår valserie.
Privata arbetsförmedlingar kan ge större möjligheter till jobb för den som har en funktionsnedsättning. Det menar Centerpartiet inför regionvalet.
Öppnat och stängt så med urflytt och istapp.
I Klippan är alla nöjda med hur kommunen sköter färdtjänsten. Ändå utreds dess framtid.
Reine Gunnarsson i Bromölla har koll på hjälpmedel och tillgänglighet. Nu har han startat en firma för att utbilda kommuner och företag som inte har lika bra koll. Evenemangstips därpå med mästerkock, musikkår och modernostalgi.
Kalendern bjuder bland annat på skateboard, motorprins och kulturarvsdag.
Anslagstavlan kommer med regionala och lokala meddelanden och sist som alltid redaktionsrutan.
Två svenska sjukhus, dels Sankt Eriks ögonsjukhus i Stockholm och dels Sahlgrenska universitetssjukhusets ögonklinik i Göteborg har lämnat ut data om över 1000 gråstarrpatienter till ett företag grundat av det skandalomsusade Boston Consulting Group. Det skriver Dagens Nyheter. Patienterna har inte fått någon information om att uppgifterna har lämnats ut. Och någon etikgranskning som alltid ska ske i sådana här fall har inte ägt rum enligt uppgifter som DN tagit del av. Boston Consulting Group uppmärksammades senast i samband med mycket höga konsultarvoden vid byggandet av sjukhuset Nya Karolinska i Solna utanför Stockholm.
Även de avslutande dagarna i parafriidrotts-EM i Berlin blev framgångsrika för Sverige. Inte minst för parafriidrottare med synnedsättning där löparen Nathalie Nilsson från Osby fick en fin avslutning på sin karriär och kammade hem ett brons på 400 meter i klassen T13. Och Tobias Jonsson, han tog ett silver i längdhopp. Vi ringde upp dem båda. Och Nathalie Nilsson som precis har kommit tillbaka hem till Osby är minst sagt glad över medaljen.
Det var väldigt härlig känsla. Fantastiskt kul. Jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv och det jag har åstadkommit. Och att få göra det i Berlin, men ändå nära Sverige där familjen kom och stöttade mig, var fantastiskt. Så att jag kände liksom när starten väl gick så bara, nu är det bara att köra. Det här är det sista jag gör. Nu ska jag verkligen hem. Nu är det bara att tömma alla krafter jag har. Och målet var ju bara att jag skulle hålla undan turkiskan så jag inte släpper förbi henne. Och jag lyckades kunna behålla det och tyckte att jag hade en bra flyt i löpningen. Och jag kände bara, nu, jag vill bara ha mitt brons. Det är det här jag har kämpat för. Nu så ska jag verkligen få avsluta på det bästa sättet. Och det var så härligt när min man skrek från läktaren, du klarade det Nathalie, då var det så skönt bara liksom att oj, jag tog ett brons.
Vädret var inte det bästa, men du var inte tveksam ändå?
Nej, alltså det började ju då på uppträningsarena var det ju jättefint väder. Sen började det i mina på att blåsa jättemycket. Och sen när jag väl skulle gå ut där så tänkte jag nej, men nu måste jag röra mig så mycket som möjligt. Jag kan inte sitta stilla för jag har ju lätt att stelna till och sådär. Men alltså jag var så fokuserad och jag vet ju om att jag har ju tränat väldigt mycket i både vind och regn nu. Jag har ju lyckats regna när jag har varit i Vittsjö och tränat och lite så och blåsit väldigt mycket. Jag har alltid haft otur med vindarna så jag visste om att det här fixar jag. Men jag kände faktiskt inte vinden. Många sa det att ja, men det blåste ju jättemycket natt eller men jag tror jag var så himla fokuserad på det jag skulle göra. Så jag märkte inte av det helt enkelt. Men alltså det är mycket träning som ligger bakom. Och det är också därför jag lägger av, för att jag har problem med min rygg. Jag har ju ett diskbråck i sidan av ryggen. Och det blir att jag inte kan styrketräna som jag borde. Och jag känner att jag vill inte ha den tiden att lägga ner längre nu. Utan jag tycker att jag är så nöjd av det jag åstadkommit. Och att få göra det här avslutet, det känns jättebra. Och jag är ändå nöjd med tiden då, för jag gjorde mitt bästa. Och det är huvudsaken. Och jag hade det fantastiskt kul. Det är det viktigaste.
Och Nathalie Nilsson har många medaljer sedan tidigare i VM bland annat. Och har också varit med i Paralympics. Men sen tog en paus under många år från tävlandet och gjorde comeback igen häromåret. En annan friidrottare som tävlade under den näst sista dagen av parafriidrottstävlingarna i Berlin. Det var Tobias Jonsson, som i vanliga fall tävlar för IF Änglarna i Vänersborg. Och han slog till redan i andra omgången av längdhoppet i klassen T12 för synskadade med ett hopp på 6 meter och 89 centimeter. Och det här hoppet räckte ända till en klar andra plats. Och även om han är mycket glad för sitt silver, så hade han förhoppningar om en annan valör på medaljen.
Det kändes roligt att ta medalj. Det var väl det jag hade räknat med. En medalj hem efter de där gått i sommar och men som det har känt just nu också.
Är du nöjd med ditt resultat?
Ja, men det är jag. Ändå 10 cm från mitt rekord och sen årsbästa och få mästerskap, så är jag nöjd. Att jag kan göra mitt bästa resultat här för sommaren, så jag är väldigt nöjd med det.
Hade du tänkt dig att ta hem ett guld egentligen?
Ja, jag hade velat det, men han som vann, han var ju klart överlägsen. Och sen, han fick ju till ett väldigt bra första hopp, så det skulle jag göra mycket för att slå han. Och det hade jag väl säkert chans också om jag fick till träffarna, men ja, den dagen var väl lite mer hans dag, men jag är väldigt nöjd med silvret ändå.
Och nu ska du checka ut för att åka hem?
Ja, precis. Det ska bli faktiskt väldigt skönt. Jag kom hit på första dagen på grund av att jag hade 100 meter som första gren. Sen typ längdhopp veckan efter, så det har varit en lång resa om man säger.
Och 100 meter, där gick det också ganska bra?
Ja, men det tycker jag också. 4 på 100. Det var, finalen var en av målen, men sen ville jag ju självklart mer. För finalen på våran synklass, den är väldigt svår på grund av vi får ju välja att ha ledsagare eller inte. Och då är det ju 8 banor, så måste ju ledsagaren ha en bana. Så det är svårt att komma till final på 4. Så man var ju ändå ganska nära mot medaljen, men lite småfel jag fick i början i blocket. Så jag kom inte riktigt in i finalen på det jag ville i som försöker. Men jag är nöjd ändå med fjärdeplats. Det är min bästa placering på sprint. Så det är bara att ta nya mål. Det nästa para igen på sprinten.
Vann längdhoppet i klassen T12, det gjorde Serhai Buduko från Bulgarien med ett hopp som mätte 7 meter och 11 centimeter. Men tillbaka till Nathalie Nilsson från Osby, som nu alltså avslutar sin karriär som parafriidrottare. Men det innebär inte att hon kommer att sitta still några längre stunder i alla fall.
För första gången så ska jag faktiskt sätta mig i soffan efter jobbet och bara känna att jag kan faktiskt kunna koppla av med gott samvete. Så kan jag ta träningen sen. Men alltså jag känner att springa klarar jag mig inte utan. Så jag tänkte att jag ska springa milen lite. Jag och min man, vi ska träna framförallt tillsammans. Peppa varandra. Att gå lite kanske på spinningpass. Vi bor nära en simhall. Vi ska gå simma lite. Men alltså göra lite vad man känner för under dagen och sådär. Så att det blev väl det lite.
Det känns som du har fullt upp även om du slutar med det här.
Ja, men det har jag. Jag är alltid någon som alltid som har projekt på gång och tycker inte om att vara stilla. Sen vill jag ju som föreläsare också. Det brinner jag ju väldigt mycket för. Jag vill ju föra in andra in i parasporten och ju prata lite på skolor och mobbingfrågor och ja, liksom där, hur är vi mot varandra? Hur är vuxna mot varandra? Jag tycker det är väldigt viktigt ämne att prata och diskutera. Så det brinner jag ju väldigt starkt Och sen hjälpa andra med att börja och träna och äta rätt och sådär.
Det sa Nathalie Nilsson från Osby. Och bland övriga som tävlade i olika klasser för personer med synnedsättning så tog även Victoria Karlsson guld i längdhopp, som vi berättade om i förra numret av Skånes taltidning. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Ja, det gick bra för flera synskadade svenskar i para-EM i friidrott i Berlin, medan andra fick åka hem utan medaljer. Men hade de medaljlösa tävlat för Finland så hade de varit tvungna att betala en straffavgift, en så kallad självrisk, på 900 euro, över 9500 svenska kronor till det finska friidrottsförbundet för utebliven medalj. Den synskadade finländska längdhopparen Ronja Oja undslapp avgiften eftersom hon tog en bronsmedalj. Och hon sa till det finska radio- och tv-bolaget Ylle att hon visserligen inte var nöjd med resultatet, men att medaljen smakade gott eftersom hon slapp självrisken. Magnus Olsson är förbundskapten för svensk parafriidrott och han kommenterar det finska systemet så här.
Så när jag hörde det tyckte jag det var dåligt system, men sen satte jag mig in i frågan lite mer och pratade med den finska förbundskaptenen på EM och fick då reda på att samtliga landslagsaktiva får tydligen en pott i början på året beroende på vilken nivå de ligger på. Och utifrån den potten då får de betala tillbaka pengar om de inte tar medalj på EM.
Men du har en annan idé om hur man skulle kunna göra?
Ja, man kan kanske vända på det och göra som så att har man medalj så kan de lägga till 10 000 kronor på den potten istället för att dra av då man inte skulle ta. Det är mitt förslag. Men tydligen verkar ju funka bra det här systemet då. Och de aktiva är ju med på det, så att ja.
Har det någonsin diskuterats någonting motsvarande i Sverige?
Nej, det har det inte gjort, utan blir man uttagen på ett IPC-mästerskap som det här var då, EM, VM och Paralympics, då står förbundet för kostnader. Och så har vi Sverige och ingenting annat.
Det sa Magnus Olsson, förbundskapten för svensk parafriidrott. Reporter var Dodo Parikas.
Vår serie intervjuer med regionpolitiker inför valet börjar nå slutet och vi fortsätter nu med Sverigedemokraterna. Partisekreteraren Marlene Ottesen är bland många andra uppdrag även ledamot av Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Om Region Skåne ska fortsätta med vårdval för vissa diagnoser, som ögonsjukdomar, eller om all vård ska bedrivas i regionens egen regi, är inte en fråga som hon tycker är viktig.
Driftformerna för sjukvården i Region Skåne är ingenting som vi egentligen lägger vikten vid, utan det vi anser är det viktigaste är att det är så mycket vård och så bra vård som möjligt för skattekronorna.
Så att om det är vårdval eller inte, eller om det är helt i regionens regi, det har ingen större betydelse?
Så länge kvaliteten är bra så ser vi inte någon större betydelse i vem som bedriver vården.
Det var ju långa köer förut till gråstarroperationer innan vårdvalet infördes. De försvann ju då med vårdvalet. Hur ser ni på fortsättningen för starroperationerna?
Just det här vårdvalet har ju varit ett av de vårdval som har kostat extremt mycket pengar. Men vi har, som du säger, också sett att köerna har minskat drastiskt. Det vi tycker att man behöver är ju en kostnadskontroll på de här grejerna. Och att man har en kvalitetskontroll också, inte bara en kostnadskontroll. Vi har ju varit lite skeptiska till det här vårdvalet och sett att det finns risker att man slår sönder jourkedjor och att det inte finns tillräckligt med specialister inom den offentliga vården. Men vi har inga ambitioner på att ta bort något vårdval.
Hur tänker ni med kostnadskontroll då? Hur ska man göra där?
Det är ju bland annat till exempel genom takmodell som man tittar på nu.
Alltså att man ska sätta tak för hur många operationer som klinikerna får göra?
Ja, precis. Och sen hur det utvecklas så att man kanske kan ha optioner som utlöses eller så, det är ju en fråga man får titta på.
Det har ju kommit rätt mycket kritik från synskadade när det gäller hjälpmedelsverksamheten. Att man inte får den utbildning och den uppföljning som man behöver när man får tekniska hjälpmedel. Hur vill ni förbättra det?
Framförallt så hade det behövts nationella riktlinjer för hjälpmedel så att det kan vara likvärdigt över hela landet. Specifikt i Region Skåne så ser vi att man kanske hade behövt involvera brukarföreningar och brukare och anhöriga också i hjälpmedelsverksamheten, att man har en större dialog och att man har kanske lite friare tyglar för hur man ska utveckla och arbeta.
Vad menar du med friare tyglar?
Alltså att man har ett mer fritt val. Idag har vi ett litet fritt val i hjälpmedelsverksamheten. Och jag tänker att man kanske ska titta på hur det ska utvecklas och arbetas med i framtiden.
Vill ni utöka vårdvalet så att säga till hjälpmedel?
Vårdvalet i sig kan jag inte uttala mig om. Det är ingenting som vi har tittat på om man ska utveckla något fler vårdval. Jag tänker som hörselvårdvalet till exempel. Utan mer snarare kanske inom hjälpmedel att det kanske, man kanske ska ha mer på rekvisition och liknande former.
Glimåkra folkhögskola har ju kurser på tekniska hjälpmedel. Men inga skånska synskadade går de kurserna. Varför är det så?
Det var en bra fråga. Det kan jag faktiskt inte svara på.
Borde det vara så att även skånska synskadade fick delta i Glimåkras kurser?
Alltså jag tänker att har vi en verksamhet som kan hjälpa inom vår närhet så borde man ju absolut titta på hur vi kan hjälpa de skånska synskadade att också gå den här utbildningen.
Så att regionens egen hjälp medelsverksamhet är inte tillräcklig?
Om det finns en så pass stor brist så att säga så får man ju titta på att man tar hjälp utifrån så att säga. Om det inte är så att regionens egen verksamhet räcker till.
I sommar så har ju Skånetrafiken tagit över beställningscentralen för färdtjänst i egen regi. Var det ett bra beslut tycker ni?
Ja, vi tycker det var ett väldigt bra beslut. Redan när färdtjänstmottagningen lades ut från Region Skåne så var vi emot det. Utan vi ville ha den i egen regi hela vägen.
Varför det?
För vi ser att det är en större kvalitet om man har den i egen regi. Vi såg ju att det blev ju väldigt stora problem när den lades ut. Mycket felbeställningar och brister i kommunikation. Som vi tänker att det minskar med att vi har den i egen regi.
Men det blir förmodligen dyrare.
Vissa saker får ju lov att kosta. Och det här är en så pass viktig grej så att man ser till att folk inte till exempel behöver vänta i flera timmar för att det har blivit något fel någonstans. Utan har man beställt så ska det vara enkelt och det ska liksom komma när det ska.
Och då är det ju nästa steg i färdtjänstverksamheten, så att säga, taxibilarna som kör. Där kommer också mycket kritik att de hittar inte och de är sena och chaufförerna är otrevliga ibland. Vad ska man göra åt det?
Där krävs ju alltså ett ledarskap helt enkelt som ser till att det här fungerar och tar tag i problem som till exempel otrevliga chaufförer. Det är ju nästan till direkt en ledarfråga att man har ett gott ledarskap på alltså chefsnivå som ser till att bemötandet fungerar ute i bilarna.
Kan ni som politiker göra något?
Det är en svår fråga. För politiker kan ju heller inte gå ner och detaljstyra i minsta nivå. Men absolut att man skulle kanske kunna titta på andra riktlinjer eller dylikt på hur man ska agera.
Ställs det för låga krav i upphandlingarna eller är det för dåliga sanktionsmöjligheter eller?
Överlag så kan man ju ibland säga att upphandlingskraven inte riktigt överensstämmer med den verklighet som faktiskt finns. Och vi har ju ofta sagt att vid upphandlingar som direkt berör andra människor så borde man involvera de som faktiskt kommer att bruka den här tjänsten. Så att de får säga sitt om hur man tycker att det borde fungera. För det är ju trots allt de som vet bäst.
Ska människor med funktionshinder vara hänvisade till färdtjänsten eller ska de också kunna åka kollektivtrafiken?
De ska också kunna åka kollektivtrafiken. Den borde vara tillgänglig för funktionshindrade också.
Nu är den ju inte det på väldigt många sätt. Till exempel fungerar inte sånt som utrop i bussarna och information på tågen och så.
Nej, och det är ju absolut en brist. Och vi behöver se över hela den situationen. Och även situationen på hur man faktiskt köper en biljett inom kollektivtrafiken. För det är ju också väldigt svårt för funktionshindrade idag. Till exempel så är det ju svårt att se i en app. Och biljettautomaterna är ju också svåra att hantera. Så att man borde nog ta en helhetsgrepp kring hur det här fungerar.
Ja, Skånetrafiken inför ju nu ett nytt biljettsystem. Har du försäkrat dig om att det kommer att vara tillgängligt?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Jag har inte varit involverad i den frågan jättemycket. Utan det är ju en fråga som i så sätt ligger på kollektivtrafiknämnden. Och det kan man ju också säga kan vara en brist att man inte har varit lite, när man har tagit fram den här programvaran och systemen, att man kanske skulle ha, nu har den varit i regionfullmäktige, så sett har den ju varit brett förankrad, men man kanske skulle inhämtat fler synpunkter.
Om man åker kollektivt, om man åker tåg, då kan man ju få ledsagning till och från tåget. Men om man sen vill fortsätta med bussen så går det inte att få ledsagning från tåget till bussen.
Ledsagningen borde ju vara hela den färdsträcka som man behöver den. Det blir ju svårt kanske att klara sig själv sista biten. Har man inte klarat sig den första biten så är det ju svårt att klara sig den sista.
Är det regionens ansvar eller Skånetrafikens ansvar, ledsagningen inom hela kollektivtrafiken?
Det är ju en svår fråga det där, hur man ska, för där finns ju en viss ledsagartjänst utanför Skånetrafiken, men man kanske skulle kunna titta på någon form av möjlighet att det skulle kunna finnas inom kollektivtrafiken. Som exempel, bara för att göra en jämförelse, så har vi ju lagt in ett initiativ om att titta på att transportörerna på sjukhus ska kunna hjälpa funktionshindrade på sjukhusen istället för att behöva ta med sig en ledsagare. Och det är möjligt att man skulle kunna titta på samma möjlighet inom Skånetrafiken.
Ja, sjukhusen, ja, ledsagningen där. Du sa transportörer.
Transportörer är ju de som går med sängar och prover och de går ju runt och transporterar saker inom sjukhuset. Så de har ju väldigt god lokalkännedom. Vilket gör att vi tänker att de kan vara en god hjälp till de som behöver hjälp att hitta på sjukhuset och hjälp att ta sig på sjukhuset.
Så att det skulle ingå i deras arbetsuppgifter också, att när det kommer någon med en synskada så ska de visa dem till rätta?
Ja, precis. Så att man har någon form av beställningstjänst för det här.
Så det är regionens ansvar då, ledsagning på sjukhusen?
Där anser vi att det borde vara regionens ansvar, ja.
Har transportörerna tid med sånt här då?
Det är ju som sagt, det är ju en fråga som vi vill att man utreder huruvida det här ens är möjligt. Men vi tror att det kan vara en god väg fram.
Region Skåne är ju Skånes absolut största arbetsgivare. Vad vill du att regionen ska göra för att även fler med funktionshinder ska få jobb?
Man skulle ju behöva titta över anställningsmöjligheterna. Alltså, alla ska ju ha möjlighet att kunna arbeta med det de vill och det de har kompetens inom. Vare sig funktionshinder eller ej. Bland annat skulle man kanske kunna titta på lärlingsjobb till exempel, om det skulle behövas. Att man, det är kanske inte så mycket inom just synskadade. Men att man tittar över möjligheterna, att det finns hjälpmedel att tillgå. Funktionshinder ska ju börja som sagt inte vara ett hinder för kompetens.
Varför är det då så svårt att få anställning som funktionshindrad?
Jag tror att det ligger i att man någonstans ser en svårighet, att man inte riktigt vet hur man ska överbrygga de hinder som kommer.
Men är det något som du som politiker, ni som politiker kan göra någonting åt?
Det är ju än en gång nere på det här med detaljstyrning. Men alltså, ja, som sagt, där hade man kanske också kunnat titta på att man utarbetar riktlinjer. Att har vi en person med synnedsättning till exempel, så är det, kanske man behöver ha de här hjälpmedlen på plats, på arbetsplatsen. Att man gör sådana riktlinjer eller rutiner.
Det sa Marlene Ottesen, sverigedemokratisk regionpolitiker. Reporter här var Birgitta Fredén.
I vår serie intervjuer inför valet har vi nu kommit fram till Centerpartiet som avslutar serien. Niklas Larsson är vice ordförande i kommunstyrelsen i Osby och ersättare i Region Skånes handikappberedning. Och han är en ivrig förespråkare av kollektivt resande.
Jo, absolut. Det är jag. Jag reser mycket tåg och bussar själva. Och det tycker jag är bra, för det måste man kunna göra i hela Skåne. Så att det brukar jag göra.
Hur tar du ansvar för att även personer med en synnedsättning kan åka tåg och buss då?
Det viktigaste vi har, jag vet ju på många ställen finns det ju mötesplatser, och jag vet även att man har möjlighet att ringa till någon ledsagare. Och det ser jag som väldigt viktigt, för att även på många stationer kan man ju se att man har gjort, markeringar i marken så att man lätt kan komma fram. Det kanske endast är på större stationer, men just ledsagningen och att tågpersonalen är tillmötesgående är väl oerhört viktigt här.
Ja, man får ju ledsagning när man åker tåg, men om man sen vill fortsätta med en buss, då får man ingen ledsagning.
Nej, det är ju verkligen ett problem då, så att det är kanske något vi måste arbeta mer med så att det kan fortsätta, för att det viktigaste för alla skåningar är ju att man kan få åka hela resan, och då vill man ju som synskadad inte bli stoppad här, utan det kanske vi får titta vidare på.
Något annat som är ett problem är ju detta med utropen och informationen. Hur ska det fungera?
Där vet jag att Centerpartiet nu har ju i förra veckan presenterat att vi vill satsa över 200 miljoner på att förbättra kollektivtrafiken i Skåne den närmsta mandatperioden. Och där är just informationen så väldigt viktig. För man måste ju kunna lita på att tågen och bussarna går och att de går i tid. Och även att den information man får kommer alla till del.
Hur rent praktiskt?
Ja, då förhoppningsvis kan man ju höra dessa utrop då som kommer, så att man vet. Men sen kan det vara svårt ibland om det kommer flera olika tåg och de byter spår och så här. Så det är ju därför vi vill lägga extra pengar just på att förbättra och tydligare göra informationen om tåg- och bussförseningar.
Men när det gäller till exempel bussar, då ska ju utropen fungera. Det finns ju alla bussar. Men de gör ju inte det. Förarna kan ju stänga av den och...
Nej, och det är ju inte bra, utan det får man ju arbeta med de som kör våra bussar i regionen så att man verkligen gör det som är avtalat och som är sagt. För att det är ju så att alla människor kan ju inte läsa den information som står, som rullar upp i bussen, utan man är kanske i behov av utropen, och då är det ju jätteviktigt att vi pratar med våra entreprenörer här som kör bussarna så att det verkligen blir utropat.
Skånetrafiken ska ju också införa ett nytt biljettsystem nästa år. Hur gör man för att det säkert ska vara tillgängligt för synskadade?
Där vet jag faktiskt att när detta röstades om det var våren 2017 kanske, så röstade faktiskt Centerpartiet nej till detta i regionfullmäktige. Dels på grund av att det var väldiga taxökningar på vissa ställen i Skåne, men en av fördelarna med systemet är ju att det ska vara mycket enklare. Du går ifrån hundratals zoner i Skåne till endast 3 zoner. Vilket ju underlättar för alla resenärer att kunna boka biljett. För idag, att boka en biljett på stationen i Osby i automaten om man ska till en mindre ort, så kan du ibland behöva trycka upp mellan 10 och 15 gånger för att komma dit man ska när man ska välja alla olika val. Så det ska ju bli enklare i det nya systemet, men också dyrare för en del grupper i regionen.
Men vet du att det kommer att fungera om man inte ser?
Ja, det är jag faktiskt inte insatt i, utan det förutsätter jag ju, men det, jag vet faktiskt inte det.
Om man inte kan åka kollektivt, då får man ju åka färdtjänst, vilket ju väldigt många med synnedsättning gör. Och Skånetrafiken har ju precis tagit över beställningscentralen i egen regi. Tycker du att det är bra?
Vem som har hand om beställningscentralen tycker jag är kanske inte så viktigt, utan det viktigaste är ju att det fungerar. Och vi märkte ju när det var i andra länder, vi hade ju det utanför Sverige. Och då var det ibland svårt för dem som tog emot samtalen att förstå. Man hade ingen lokalkännedom och man hade kanske ibland svårt att förstå de olika skånska dialekterna. Så att det kan ju vara fördel då att den finns tillbaka i Skåne. Det skapar dessutom arbetstillfällen i Skåne då.
Så det är ett bra beslut. Ni har inga planer på att riva upp det?
Det tror jag faktiskt inte att vi har, utan jag tycker det är väl bra att den finns i Skåne. Men om det är regionen eller någon annan som utför det tycker jag spelar ingen större roll. Det viktigaste är att det fungerar.
Nästa steg i färdtjänsten, det är ju taxibilen. Och där framförs det ju rätt ofta rätt mycket kritik att bilarna kommer inte, de hittar inte och chaufförerna är otrevliga och så. Hur ska det åtgärdas?
Nej, jag vet, jag har ju många i min närhet, man läser, de skriver sina irritationer ibland på Facebook och andra ställen, och då måste man ju kunna ringa in och klaga på detta. Och en jag pratade med, som jag hade dialog med, hon sa ju att hon hade blivit kompenserad då för sin dåligt upplevda resa. Utan, så det är ju ett arbete som ständigt måste pågå med kundbemötande och inte att man kör säkert och så här.
Krävs det hårdare krav i upphandlingarna?
Jag tycker alltid att det ska vara hårda krav vid upphandlingar. Det är ju så att vi får ju alltid höra om det som inte fungerar. Även om det är en liten andel som inte fungerar. Men hårda krav är ju alltid bra, så att man sätter så att det blir bra upphandlat och att det blir bra utfört sen också.
Krävs det hårdare sanktioner?
Det är om det hjälper med sanktioner så krävs det kanske, men det viktigaste är väl dialogen med de som kör så att man direkt kan göra det bättre. För att de allra flesta sköter det här alldeles säkert jättebra. Men det finns såklart vissa personer som man kanske behöver ha lite samtal med som man kör bättre.
Kritik framförs ju också från personer med synnedsättning när det gäller hjälpmedlen. Att man inte får tillräcklig uppföljning och utbildning på de hjälpmedel, särskilt de tekniska som man får. Hur vill du att det ska åtgärdas?
Tror jag krävs lite samverkan mellan region och kommun faktiskt. För att om man lämnar då regionens vård och kommer över till kommunen och är på kommunens ansvar, så kan man ju inte bara släppa någon människa där. Oavsett om man har någon funktionsnedsättning eller inte. Utan man måste ju alltid ha en bättre samverkan, tror jag. Och det vet jag i min hemkommun Osby, att där fungerar samverkan mellan kommun och region väldigt bra.
För ofta säger ju kommunerna att synhjälpmedlen, det är ju då regionens, synenhetens sak att ta ansvar för.
Ja, det kan det säkert vara att det är regionens ansvar. Men jag tycker från kommunens sida bör man ju kunna vara behjälplig. Om man har kanske någon annan insats från kommunen och har någon hjälp, så, och de fysioterapeuter vi har och arbetsterapeut, de tycker jag bör kunna hjälpa till i dessa fall. Även om det är klart är regionens ansvar att tillhandahålla dessa hjälpmedel som finns.
Glimåkra folkhögskola ordnar ju kurser för personer med synnedsättning i olika tekniska hjälpmedel. Men inga skåningar får gå de kurserna.
I Centerpartiet så är vi ju ofta, har ju ingenting emot privata utförare, utan tycker att det är bra så att man kan få en konkurrens och kanske kan bli bättre, så att ett privat alternativ hade kanske varit att föredra, för att då blir kanske både Glimåkra folkhögskola och synenheten själv i regionen bättre på detta.
På tal om privata utförare, vårdvalet inom ögonsjukvården, vad anser Centerpartiet om det?
Vårdval tycker Centerpartiet är jättebra, för vi tycker att den enskilda individen, alla skåningar, bör ju själv kunna få välja vilken vårdgivare man vill ha. Det gäller ju inom alla. Det gäller ju inom, precis som du kan välja tandläkare, vilken läkare, ögonsjukdom, den personliga assistansen. Om man måste få välja själv, så rätten att få välja själv och valfriheten, det anser Centerpartiet är jätteviktigt.
Vill ni utveckla vårdvalet?
Ja, det uppfattar jag att vi vill, och det bör kunna ske på många olika sätt. Jag vet ju att det har utvecklats mycket i Region Skåne, och Alliansen och Centerpartiet styrde ju regionen här i 8 år. Jag uppfattar att det utvecklades mycket under de åren. För att jag tror också att vården kan bli bättre. För det vi ser idag i Region Skåne är ju att vårdköerna ökar, har de gjort under de senaste åren. Där samtidigt som sjukhusplatser minskar, så att då öppna upp för fler aktörer tror jag är rätt väg att gå för att minska de vårdköer vi upplever i Skåne idag.
Men varifrån kommer läkarna?
Det brukar inte vara några problem för de privata vårdgivarna att hitta läkare. Ibland kan det vara för regionen svårare. Och det handlar kanske om vilka villkor man har, vilka löner man betalar och arbetsmiljö och annat. Men jag uppfattar väl att de privata brukar inte ha lika svårt att hitta läkare. Sen behövs det ju utbildas fler läkare såklart.
När vårdvalen infördes så sades det ju då att det skulle bli en bättre geografisk spridning. Hur har det blivit med det? Finns det någon ögonmottagning i Osby till exempel?
Ingen direkt ögonmottagning. I Osby har vi ju dels en regional vårdcentral och vi har ju ett privat alternativ också inom vårdcentral. Men då finns det ju, förklart man får bli remitterad eller på andra ställen i regionen. Men som centerpartist så driver ju Centerpartiet att vi ska ha en närmare vård i hela Skåne. För det är just det som är så viktigt, att man etablera till exempel närakuter, fler vårdcentraler, så att det finns närmare, så att vi slipper belasta de stora sjukhusen alltid.
Hur skulle det se ut för ögonvårdens del då?
Just i detalj där, det känner jag faktiskt inte till hur det fungerar, men är det någon som vill öppna någon ögonmottagning någonstans, så är ju inte Centerpartiet de som är emot något sånt, utan de privata alternativen tycker vi är jättebra.
Men bör man kunna bestämma var någon läkare ska öppna?
Ja, det bör ju klart finnas en geografisk spridning just för att man ska kunna få i hela Skåne och ha en viss närhet, det tycker jag ju. För att det är ju det vi i Centerpartiet alltid pratar om, att vi ska ha tillgänglig och nära vård i hela Skåne. Så det behövs kanske en viss styrning över var de ska finnas, så inte alla hamnar i samma del av Skåne.
Mera här i nordost och mindre nere i Malmö-Lund?
Ja, kanske inte mindre i Malmö Lund, men mera kanske i, egentligen ska vi inte bara säga nordöstra, utan hela östra Skåne.
När vi nu är inne på sjukvården, vems ansvar är det att en person med synnedsättning hittar rätt på de stora sjukhusen, till sin klinik, till sin mottagning?
Alltså är man inne på sjukhuset så är det ju faktiskt på regionens område. Och då kan jag väl tycka att det bör ju kunna ligga på regionens ansvar att man hittar rätt där inne också. Där finns ju sådana här värdar eller värdinnor som har hand om trygghet och annat. Och man bör ju kunna även guida alltså kunder eller patienter rätt inne på de stora områdena.
Region Skåne är ju Skånes i särklass största arbetsgivare. Hur tycker du att regionen ska ta sitt ansvar för att även personer med synnedsättning ska få arbete?
Dels ska vi vara en attraktiv arbetsgivare, men det är också viktigt att vi skapar fler anställningar, antingen själv eller tillsammans med privata arbetsgivare som vi har avtal med, som är lämpliga för personer som har vissa arbetshinder. Det ligger ju absolut på regionens ansvar att sköta, och det är något som Centerpartiet kommer att driva här i nästa mandatperiod och driver redan nu.
Hur ska det gå till rent praktiskt då?
Ja, det praktiska här det får man ju ta sen, men det kan ju finnas. Det kan ju vara behov på flera olika ställen. Att vi pratade om en tjänst precis faktiskt, bara en sån sak som att guida någon rätt på ett sjukhus. Det kanske är lämpligt för någon person som har någon form av arbetshinder. Men klart, i regionen där vi har över 30 000 anställda och hundratals olika jobb, arbeten och arbetsuppgifter, kanske tusentals, så tror jag nog att man ska kunna hitta jobb som är lämpliga för personer med någon slags funktionshinder eller funktionsnedsättning.
Men varför sker inte det idag då i större utsträckning?
Centerpartiet nationellt vill ju även lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form för att man ska kunna skapa mindre enheter, privata enheter som kanske då specialiserar sig i vissa områden, där man då kanske skulle kunna skapa arbetsförmedling för personer med någon form av funktionsnedsättning, och att man är specialiserad på det och på ett bättre sätt då kan matcha dessa personer ut mot arbetsmarknaden. För vi vet ju att många vill komma i arbete, men ibland har svårt för det.
Hur mycket beror på cheferna inom regionen då? De som rekryterar?
Ja, det kan klart bero mycket, för det är de som bestämmer i slutligen. Men om vi fattar politiska beslut och politiska målsättningar kring att så här och så här många personer och på de här ställena ska vi anställa personer, med vissa arbetshinder för att man ska få ut dem i arbetslivet, så tror jag nog att man kommer lösa det också. Men det krävs kanske i detta då politiska beslut och klart även pengar.
Niklas Larsson, Centerpartiet, intervjuades av Birgitta Fredén och därmed avslutades vår valserie. Under rubriken Serier i arkivet på hemsidan hittar du en länk till samtliga politikerintervjuerna.
Öppnat och stängt. I Tollarp öppnar delar av biblioteket nu på måndag den 3 september efter renovering. Men eftersom renoveringsarbetet fortsätter är inte hela lokalen öppen ännu.
Kristianstad har fått en tillfällig och mycket vintrig utsmyckning. Det är naturtrygna istappar i plast av konstnären David Karlsson som placerats på konsthallens takkant.
I Löddeköping har Café Uven i Lödde centrum på Barsebäcksvägen 60 stängt. Stenugnsbageriet Bread and Cookies, som även finns mitt emot Lidl på Center Sydområdet, utökar och tar över lokalen. 7 september beräknas den nya filialen öppna.
I Malmö har restaurang B4 på Sergels väg 13B stängt. Sushi-restaurangen Rå Epok öppnar sin fjärde skånska restaurang i lokalerna i november.
I Malmö har Bergströms Ur stängt butiken på Gustav Adolfs torg 43 och flyttar istället till Södergatan 7 där de öppnar i mitten på september. På Gustav Adolfs torg öppnar samtidigt sushi-restaurangen Ichamochi. De finns redan i Lund.
I Trelleborg finns numera lokaler för utövare av racketsporten paddel på Strandridaregatan nära ICA Maxi. Trelleborg Paddelcenter heter de.
I Klippan har socialförvaltningen fått i uppdrag att utreda vad det skulle innebära för kommunen om Skånetrafiken tog över färdtjänsten när det nuvarande färdtjänstavtalet löper ut sista januari 2020. Detta har skapat en viss oro hos färdtjänstanvändarna eftersom de är mycket nöjda med den nuvarande utföraren Ängelholms Taxi. Men enligt Gunilla Svensson, socialdemokratisk ordförande i socialnämnden, finns det ingen anledning att vara orolig.
Absolut inte. Det är så att när man gör en upphandling då om färdtjänst som vi gjorde för några år sedan, så tecknades där ett avtal som var på 2 år med möjlighet att förlänga ytterligare 1 år. Och i samband med att vi skulle förlänga den här ytterligare 1 år så gav vi samtidigt, alltså vi förlängde ju det och så gav vi förvaltningen i uppdrag att när vi måste göra en ny upphandling, vilket vi måste göra nu den, avtalet går ut den sista januari 2020. Så att vi har ju 2019 på oss att göra en ny upphandling, men då ville vi ha med alla förutsättningarna. Vad skulle det innebära för Klippans färdtjänstberättigade om vi hade Skånetrafiken och vad innebär det om vi gör en upphandling? Så att vi har alla aspekterna med oss när vi väl ska göra en ny upphandling.
Och varför gör ni det nu så att säga och inte väntar tills det börjar närma sig upphandlingen?
Ja, men det är väl bra att ha en god tid på sig. Så vi hade Skånetrafiken att informera oss den 30 maj på det nämndsammanträde.
Så att det här handlar inte om att ni på något sätt är missnöjda med Ängelholms Taxi som är nuvarande färdtjänstutförare?
Absolut inte. Tvärtom. Jag tror att vi har varit nöjda hela tiden. Och Klippanborna, jag fick en del samtal i början att man tyckte att det var för dyrt. Och det är de enda synpunkterna vi har fått på nuvarande utförare. Vi har bara fått det alltså positivt och inga klagomål. Så vi är inte alls missnöjda, inte alls.
Enligt socialnämndens ordförande Gunilla Svensson kommer själva upphandlingsförfarandet i Klippan att börja någon gång nästa vår. Om inte utredningen kommer fram till att det är fördelaktigare för alla parter att ansluta sig till Skånetrafikens färdtjänst. Och det som avgör vilken utförare det blir är framför allt kvaliteten.
Först och främst ska det vara en god kvalitet och sen kommer priset i andra hand liksom, eller om det var i tredje hand.
Så att det kriteriet att god kvalitet går först, det kommer ni att ha kvar?
Japp. Yep.
En som använder sig av färdtjänsten i Klippan är Anders Axelsson. Han är styrelseledamot i SRF Bjudklippan Åstorp och sitter också med i SRF Skånes arbetsgrupp för färdtjänst och kollektivtrafikfrågor. Och han har hört talas om utredningen om Skånetrafiken som färdtjänstalternativ.
Jag har hört... Rykt
vad tycker du om nuvarande färdtjänstutföraren Ängelholms taxi?
De är jättebra. De är trevliga att ringa och boka bil. Och de kommer så gott som alltid i tid. Och de har chaufförer som har ett fantastiskt trevligt bemötande.
Anders Axelsson är alltså väldigt nöjd med Ängelholms taxi och vill gärna ha dem kvar. Trots att det till exempel blivit 20 kronor dyrare för honom varje gång han ska åka mellan Ljungbyhed där han bor och Klippans centrum.
Det är absolut enda negativa jag har att säga. Det är att nu kostade mig cirka 55 kronor att åka in till centralorten. Tidigare kostade mig 33. Men det beror ju inte på taxi Ängelholm, utan det beror ju på att Klippans kommun har skrivit ett korkat avtal. Jag är ju högst medveten om att förutom att jag bara ser skillnad på natt och dag så har jag en talskada och sitter i rullstol. Men jag tycker att samt ligga på taxingrum har ett fantastiskt bemötande av mig, att de tar sig tid och lyssna och är hjälpsamma och trevliga. Så jag tror att jag talar för de allra flesta av våra medlemmar i Klippan att vi vill gärna ha kvar taxi Ängelholm som utförare. Det viktigaste är ju att det är god kvalitet på vår färdtjänst.
Det sa Anders Axelsson, styrelseledamot i SRF Bjuv Klippan Åstorp, och han sitter också med i SRF Skånes arbetsgrupp för färdtjänst och kollektivtrafikfrågor. Reporter var Gunilla Kracht.
Det räcker inte med att ordna den fysiska tillgängligheten inom en verksamhet. Personalen måste också veta hur de ska bemöta dem som anpassningen är till för. Och för att hjälpa till med detta har den synskadade Bromöllabon Reini Gunnarsson startat eget i hjälpmedels- och tillgänglighetsfrågor. Vi träffade honom inför invigningen av det nya företaget Synpunkts lokaler i Bromölla.
Jag kommer att jobba med anpassningar, utbildning. Dels inom hjälpmedel som jag har jobbat en del med tidigare. Och sen så kommer jag också jobba lite med tillgänglighetsfrågor. Hålla kurser och utbildningar och även hjälpa till att göra analyser och kartläggningar kring tillgänglighet. Och det här har väl funnits i min tanke under några år att jag skulle vilja prova och köra i egen regi.
På vilket sätt ska du kombinera då hjälpmedel och tillgänglighet?
Det kan ju handla om till exempel att jag får ett uppdrag att se över tillgängligheten i en verksamhet. Det kan vara en kommunal verksamhet, det kan vara en myndighet eller ett företag. Och i samband med den översynen eller rådgivning eller vad det nu är, så har jag ju stor nytta av att jag vet vad som finns i hjälpmedelsvärlden, vad som är möjligt och kanske inte är lika möjligt. Det ger ju mig möjlighet, tror jag, hoppas jag, till fler idéer och fler infallsvinklar.
Menar du att man inom till exempel kommuner eller landsting eller verksamheter, när man har tittat på tillgänglighetsplaner och sånt, att det har varit för teoretiskt och att man inte har sett vad det finns för hjälpmedel? Eller hur tänker du?
Det har funnits en obalans i förhållandet mellan fysisk tillgänglighet och till exempel utbildning av personal, bemötande, den biten som ju är minst lika viktig. Och det är väl där jag kommer att inrikta mig framförallt, att jobba med utbildning, kurser, föreläsningar och rådgivning kring just bemötande och så.
Kan du ge ett konkret exempel på hur det skulle kunna se ut?
Det kan jag göra. Jag träffade en representant för en hotellkedja som sa att vi har ju satsat en del på tillgänglighet i form av ledstråk och talande hissar och sådär. Men han upplevde ju då att personalen kanske inte har så mycket kunskap om hur man ska hantera själva mötet med personer med funktionsnedsättningar. Hur man ska förhålla sig i olika situationer och även hur man ser till att de här anpassningar man har investerat i används på rätt sätt.
Och hur skulle då arbetssituationen se ut om vi tänker oss du kommer in på ett hotell eller en butik eller vad det nu vara månde. Där finns ingen tillgänglighetsanpassning för synskadade och personalen vet ingenting om frågorna. Hur blir din roll? Vad kommer du att göra i så fall?
Det beror lite grann på uppdragets art, men scenariot är ju att jag kan komma in och dels göra en analys, titta på hur det ser ut även rent fysiskt. Göra en kartläggning av det och föreslå lösningar. Men också då kunna gå in och berätta och ge råd och tips och utbilda personal. Man gör en åtgärdslista till exempel och man faktiskt väljer att satsa. Där tror jag att jag kan hjälpa till med större delen av den kedjan. Så att säga.
Och du har varit igång som jag förstår några månader här över sommaren. Du har starta eget bidrag, du har möjlighet till hjälp från ett biträde. Nu är vi en bit in i slutet av sommaren. Hur har det gått? Har du några konkreta uppdrag redan?
Enstaka uppdrag här i sommar. Ett lite större utbildningsuppdrag inom hjälpmedel. Jag hoppas att det ger ringa på vattnet.
Reine Gunnarsson har tidigare bland annat arbetat som IT-rådgivare. Han har jobbat på hjälpmedelsföretaget ICAP i Malmö i många år och med datorfrågor hos Komsyn vid Region Skåne, det som tidigare hette Dime. Och han ser alltså företag, kommuner, landsting och regioner som potentiella kunder för sitt företag Synpunkt som finns i Bromölla. Reine Gunnarsson säger att han också gärna skulle jobba över länsgränsen mot Smålands- och Blekingehållet. Men just nu är det Bromölla som gäller.
En tanke som har kommit upp hittills är att man vill att jag ska träffa enhetscheferna inom Bromölla kommun då, och diskutera för att man tycker att det saknas kanske ett helhetsperspektiv inom kommunen kring tillgänglighet.
Om vi tittar framåt, om jag träffar dig säg hösten 2019, var tror du att du står då med företaget?
Min ambition är ju att ha en så pass stabil verksamhet så att jag kan hålla mig flytande helt enkelt. Är jag där så är jag väldigt nöjd.
Det sa 39-årige Reine Gunnarsson, numera egenföretagare inom hjälpmedels- och tillgänglighetsrådgivning samt utbildning. Och på grund av sin synskada är Reine mest specialiserad på just synskadades behov. Idag, fredagen den 31 augusti, sker den officiella invigningen av företagets synpunktslokaler i Bromölla. Reporter var Dodo Parkas. Evenemangstips. En ny svensk film med syntolkning i appen Movietalk är Gräns, som bygger på en novell av John Ajvide Lindqvist och är regisserad av Ali Abbasi. Huvudperson är tullaren Tina med ett sjätte sinne för att upptäcka smugglare. Och precis som alltid när Ajvide Lindqvist är inblandad rör sig berättelsen i gränslandet mellan fantasy, skräck och realism. Tidigare vann den priset Un Certain Regard på filmfestivalen i Cannes.
Lördag den 1 september är det höstmarknad i centrala Kävlinge mellan 10 och 15.
Underbar himmel kallas en talkshow som äger rum några söndagar i september vid Scaniaplatsen i Västra Hamnen i Malmö klockan 17 till 18.30. Susanna Jarmic, känd från Sveriges Radio P4, och komikern Kristoffer Jonsson är värdar och arrangemanget är gratis. Intervju varvas med allsång och ett quiz baserat på gästens intresse och livshistoria. 2 september är det Sandra Mastio, vinnare av årets mästerkock 2015 och numera pizzeriägare i Limhamn, som är huvudperson. Söndagen därpå, den 9 september, kommer lagkaptenen i MFF, Markus Rosenberg. Och 16 september är tv-programledaren Pernilla Månsson-Kolt gäst.
Under träden i Tomelilla stadspark ger Tomelilla ungdomsorkester en konsert tillsammans med Simrishamns musikkår den 2 september klockan 15. Evenemanget är gratis och det blir bland annat klassiker som Summertime och tvättäkta marschmusik.
Josefin Björk Werner och The Joyful Swing Band ger konsert på Magasinet i Billinge den 2 september klockan 20. Insläpp från klockan 18. Inträdet kostar 150 kronor och bokning görs på telefon 070 889 5936.
Guidad tur i Malmö Folkets Park blir det 4 september tillsammans med Sverker Haraldsson som skrivit en bok om parken. Rundturen är gratis och startar vid den gamla entrén vid Norra Parkgatan in till Långa dammen. Det hela börjar klockan 18 och varar i cirka 90 minuter.
Bokens dag är det på Skillinge teater den 8 september klockan 12.30 till 18.15. Deltar jag bland andra Rickard Hobart som i höst debuterar med boken Fågelfångarens son. 12.40 pratar han. 13.20 talar Elisabeth Nemoth som skrivit böckerna Vargarnas tid och Röd måne. Klockan 14 är det Mattias Edvardssons tur. Hans senaste bok heter En helt vanlig familj. 16.40 får publiken möta Frida Skybäck som i år kommit ut med boken Bokhandeln på Riverside Drive. Och hon följs av Mikael Bergstrand 17.20 vars senaste bok bär titeln Den sorglöse hemsamariten. Alla böckerna förutom Fågelfångarens son som ännu inte kommit ut finns både som talbok och i punktskrift. Biljetterna kostar 250 kronor och kan köpas på Skillinge teater.
På Granens vårdcentral, Grangatan 11 vid Värnhemstorget i Malmö, blir det temakvällar i höst. Första tillfälle är 11 september. Då talar professor Sölve Elmstål under rubriken Det goda åldrandet. 16 oktober är det fysioterapeuterna Ulrika Olsson Möllers och Ingrid Espings tur. Yr, eller bara allmänt snurrig, heter deras tema. Och 13 november diskuterar smittskyddsläkaren Per Hagstam och smittskyddssjuksköterskan Rosmarie Fält varför det är bra att vaccinera sig mot influensa och lunginflammation. Tiden är 18-20 alla tre gångerna. Det är fritt inträde och gratis fika, men anmälan måste göras på telefon 040 623 4192.
I Åhus blir det en guidad tur den 12 september med Lisbeth Nilsson som är auktoriserad Skåneguide. Samling vid kyrkan på Lilla Torg. Deltagaravgiften är 20 kronor och det betalas på plats till guiden.
På Moriska paviljongen i Malmö Folkets Park föreläser historikern Dick Harrison den 13 september klockan 18 under rubriken Englands historia, vilket även är titeln på hans senaste bok. Del 1 kom i våras och del 2 kommer nu i september. Nordic säljer biljetter och priset är 219 kronor. Kaffe och fralla ingår.
Vi drog jorden runt med 68-generationen, heter ett föredrag som konstnären och författaren Jan Svante Warnbart håller den 13 september på biblioteket på Munka Ljungby folkhögskola och som handlar om en äventyrlig resa mellan Östra Tokarp och Mexiko som pågår än. Det börjar klockan 19 och kostar 40 kronor inträde.
Den 15 september klockan 16 blir det välgörenhetskonsert i Lilla Beddinge kyrka. En av artisterna är Anton Nilsson, den unge Källstorps-pianisten som har en synnedsättning. Pengarna man får in går till ett vattenprojekt kallat 7M som fixar enkla men långsiktiga lösningar på vattenproblem i utvecklingsländer. Genom att i någon av Källstorps församlingskyrkor köpa ett så kallat startkort bidrar man till vattenprojektet och får en konsertbiljett. Kortet kostar 100 kronor för vuxna och 50 för barn. Och på kyrkbacken grillar sydgrillarna något gott och man kan lägga ett valfritt belopp i bössan.
På Katrinetorp i Malmö börjar en föreläsningsserie i Studieförbundet Vuxenskolans regi. 15 september klockan 13 med att Malin Svedholm, expert från SVTs antikrundan, pratar om att samla på mode från förr. Tisdagen den 18 är temat öl då Rolf Nilsson från Sibbarps bryggeri föreläser klockan 18. 25 september berättar fotbollslegendaren Staffan Tapper bland annat om sin tid i landslaget och MFF klockan 18. 9 oktober föreläser floristen och trädgårdskreatören Carl Fredrik Gustafsson. 13 oktober berättar smyckesexperten Jan Mikael Erkinanti bland annat om Coco Chanel och Viviana Thorun Bülow Hybe. Kristina Kapellin, journalist och författare, numera också intendent på San Michele på Capri, är sist ut bland höstens föreläsare. Hon ska bland annat berätta om verksamheten på sin nya arbetsplats och om livet på den italienska ön. Lördagen den 17 november klockan 13. Varje gång kostar inträdet 260 kronor och då ingår kaffe och kaka. Anmälan görs på telefon 040 10 01 60.
En upplevelse utöver det vanliga utlovas på Helsingborgs konserthus den 19 september klockan 14. Då blir det yoga under ledning av Vivian Nyberg till levande klassisk musik framförd av medlemmar ur symfoniorkestern HSO. 200 kronor kostar det och bokning görs via konserthusets biljettkassa eller hemsida. Yogakonserterna ges dessutom i foajén en lördag i månaden och nästkommande tillfällen är 6 oktober, 17 november och 12 december.
Musikalen Singing in the Rain sätts upp av Underhållningspatrullen på Kristianstads teater i höst. Premiären sker 22 september 19.00 och sen spelas föreställningen fredagar 19, lördagar 15 och 19 samt söndagar klockan 15 till och med den 18 november. Nortic sköter biljettförsäljningen och det kostar mellan 135 och 285 kronor.
Loppmarknad blir det på Limhamnstorg i Malmö 22 september mellan 12 och 19.
Biljettinformation. Skillinge teater, telefon 0414 30 024. Nortic, telefon 0455 61 97 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Kulturcentralen 040 10 30 20 och Ticketmaster 077 170 70 70.
Kalendern. Vecka 36 börjar med måndagen den 3 september då Alfhild och Alva har namnsdag. Labor Day firas i USA och Kanada. Till arbetarnas ära istället för 1 maj som inte är officiell helgdag där. Traditionellt är det här en dag för sommarens sista utflykt och många har picknick med släkt och vänner.
Tisdagen den 4 september, då Gisela har namnsdag, är det både skolans och tidningsbudens dag. Svenska damlandslaget i fotboll spelar mot Danmark i den sista kvalmatchen inför VM i Frankrike nästa år. Danmark, som ligger tvåa efter Sverige i gruppen, är på hemmaplan eftersom lagen möts i Viborg.
Onsdag den 5 september så är det Adela och Heidi som har namnsdag.
Torsdagen den 6 september är det Lilian och Lilly som firar namnsdag. Och det är 50 år sedan Swaziland erkändes som självständig stat efter att länge ha varit under brittisk kontroll. Landet har 1,3 miljoner invånare och ligger i södra Afrika mellan Mosambik och Sydafrika. Och i samband med högtidlighållandet av den 50-åriga självständigheten har kung Mswati den tredje bestämt att landet numera ska heta Eswatini. Enligt kungen markerar namnbytet det slutliga steget i frigörelsen från det koloniala förflutna.
Fredag den 7 september är Kevin och Roy namnsdagsbarn och i Kroksbäcks skatepark i Malmö inleds världsmästerskapen i skateboard som pågår till den 9 och hålls i staden för tredje året i rad. Det är sista dagen för kandidater i det kommande valet att samtycka till sin kandidatur.
Lördagen den 8 september meddelar länsstyrelsen tid och plats för den slutgiltiga rösträkningen i valet. Det är 65 år sedan prins Bertil, även kallad motorprinsen på grund av sitt stora bilintresse, invigde Sveriges första motorväg, den som kallas Autostradan och går mellan Malmö och Lund. Den svenske programledaren och musikern Anders Lundin fyller 60 år. Han började sin karriär i Sveriges Radio där han var programledare för humorprogrammet Glädjetåget i P3 i början av 1990-talet. Riktigt känd blev han 2004 när han tog över Allsång på Skansen efter Lasse Berghagen. Ett uppdrag som han hade i 6 år. Numera leder han Allt för Sverige i SVT. Ett tävlingsprogram där amerikaner med svenska rötter under ofta tårdrypande scener möter sina förfäders hemland. Kanotisten Susanne Gunnarsson fyller 55. Hon har en mycket framgångsrik karriär bakom sig och mellan 1981 och 1998 erövrade hon 17 medaljer i VM och i OS, varav 7 var av guld. Numera arbetar hon som behandlingsassistent och bor i Malmö. I Malmö går midnattsloppet av stapeln. 21.30 började på Stortorget och banan är på 10 kilometer.
Söndagen den 9 september avslutar veckan och det är valdag i Sverige. Vallokalerna öppnar mellan klockan 8 och 20. Direkt efter att röstningen avslutats börjar rösträkningen och ett preliminärt resultat presenteras på natten. I år är det 50-årsjubileum för det gemensamma valet till riksdag, landsting och kommuner. Ett mera odemokratiskt jubileum infaller också denna dag. Det är nämligen 70 år sedan Kim Il-sung utropade Nordkorea och blev dess diktator. Det är även kulturarvsdagen, eller World Heritage Day, som är det mest firade gemensamma kulturevenemanget i Europa. Dagen arrangeras för att skapa intresse och engagemang kring kulturarvet och just i år firar den 30-årsjubileum i Sverige. Runt om i landet är bland annat öppet hus och guidade turer i olika kulturhistoriskt intressanta miljöer. Och det är Anita och Annette som har namnsdag. Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från taltidningens redaktionskommitté och SRF Lundabygden och vi börjar med redaktionskommittén.
Redaktionskommittén för Skånes taltidning meddelar att de sammanträder torsdagen den 6 september klockan 14-16 på SRF Skånes kansli. Och har du några synpunkter eller förslag att framföra om taltidningen så kontakta SRF Skånes medlemmar i kommittén enligt nedanstående. Per Arne Andersson har telefon 0720 55 35 65 eller e-post perarnehenning@barnhof.se. Och Per Arne Henning stavas som ett ord och Barnhof bokstaveras B-A-H-N-H-O-F. Britt-Marie Blomqvist 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller e-post brittmarie41@gmail.com. Och Britt-Marie stavas med ett E i slutet och som ett ord och ett stort B i början. Bo Brandin 070-591-7754 eller e-post atos@telia.com. Conny Jansson 0431-161-15 eller 070-361-6610 eller e-post connykosmos@telia.com. Och Conny Kosmos stavas som ett ord och både Conny och Kosmos skrivs med C. Max Postman, telefon 0411-153-61 eller e-post max.postman@comhem.se. Och Max stavas med X i slutet och Comhem skrivs som ett ord och C i början.
SRF Lundabygden bjuder in till bussfärd lördagen den 29 september mellan 9 och cirka 17 till Falsterbo fågelstation går färden. Samling 8.45 på Västra stationstorget i Lund. Efter cirka en timmes resa är vi framme i Falsterbo och Kalabacken, en bit från fyren vid Falsterbo fågelstation, och vi går grusvägen cirka 300 meter av golfbanan. Vid fyren väntar guiden Karin Persson som informerar om arbetet med alla fåglar som passerar här. Observera medtag varma kläder och också vindtäta. Det kan blåsa rejält ute vid fyren. Vid 12.30 avnjuter vi en rejäl lunch och njuter av omgivningarna på Ängavallens restaurang. Förutom den goda maten blir det guidning om Ängavallen och dess historia. Medlemmar i SRF Lundabygden betalar 300 kronor för resan. I mån av plats kan även icke-medlemmar delta, men då till ett högre pris. Anmälan senast 14 september klockan 12 till SRF Lundabygdens kansli. Telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Begränsat antal platser först på luren är lika med först på listan. Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare, i så fall ordnar vi det. Har du någon form av allergi vill vi också veta det vid anmälan. Hjärtligt välkomna!
Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och ändringar i busstrafiken. Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet under vecka 36. Vi träffas mellan 13 och 15. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 3 september är frågesporten och tidningsläsningen inställda på grund av informationsmöte. Tisdagen den 4 september blir det bingo och onsdag 5 september kanasta. SRF Malmö inbjuder även till teaterföreställningen The Play That Goes Wrong som spelas på Nöjesteatern Amiralsgatan 35. Det är lördag den 13 oktober med samling i Nöjesteaterns entré 14.00. Biljettpris 495 kronor. Föreställningen varar cirka 2,5 timme inklusive paus. Sista anmälningsdag till kansliet tisdag 18 september. Men tänk på att vi har bokat ett begränsat antal platser, så vänta inte för länge. Handling. En folkhögskolas teatersällskap sätter upp ett klassiskt mordmysterium som utspelar sig i 1920-talets England. Men som titeln antyder, allt som kan gå fel gör det, och det olycksaliga teatersällskapet kämpar för att mot alla odds ta sig igenom föreställningen. Det är som om Pang i bygget och Papphammar fått ett kärleksbarn. Föreställningen som har gjort succé på Broadway och i West End snubblar in på sitt fjärde katastrofala år, men sitt första år i Sverige. Sven Melander står för regi och översättning. Välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö inbjuder också till utflykt till Skarhults slott fredagen den 21 september. Vi samlas på parkeringen bakom Malmö Opera klockan 09.45. På slottet börjar vi med kaffe och smörgås i kaféet och fortsätter med en intressant cirka en timme lång guidning i utställningarna. Den uppskattade utställningen Den dolda kvinnomakten om slottets många driftiga slottsfruar visas även i år. En ny utställning är Den goda manligheten, You Go Boy. Vad ska vi med manligheten till? Från riddare i rustning till lattepappa. Och i Skarhults vagnstall visas fotoutställningen Swedish Dads. Caféet ligger några trappsteg ner i källarvalven och utställningen en trappa upp. Det finns ingen hiss. För dig som har svårt att gå finns det pallar som man kan bära med sig under rundturen och ni som måste ha rollator med er får hjälp med att bära upp den i trappan. Sen åker vi till Hurva Gästis och äter en lunch bestående av hackebiff med tillbehör och kaffe och kaka. Äter du inte kött så fixar Hurva Gästis annat alternativ. Utflykten kostar 300 kronor och vi är tillbaka i Malmö cirka 16.00. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-posta info@srfmalmo.se senast onsdag 5 september. Välkommen, hälsar styrelsen. Och så inbjuder SRF Malmö även till en dagstur till Sassnitz fredag 5 oktober. Vi träffas i terminalen Hamngatan 9 Trelleborg senast 07.00. Du kan antingen åka färdtjänst eller tåg till Trelleborg. Åker du färdtjänst får du beställa till 06.00 från Malmö och för hemfärd från Trelleborg till 19.00. Åker du tåg så går ett pågatåg från Malmö C 06.20 och hem från Trelleborg C 18.35. Det är i Malmö C 19.09. Från färjeterminalen ordnar Stena Line buss till båten där vi kan gå eller ta hissen upp. Väl på båten går vi direkt till restaurangen och äter en god frukost. Sen är det fritt fram för egna aktiviteter. Vi anländer Sassnitz 12.15 men går inte i land då det är för kort tid. 13.30 samlas vi vid restaurangen för att njuta av en oktoberfestbuffé. 18.00 lägger båten till i Trelleborg och Stena Lines buss tar oss in till terminalen. Pris för båtresa och mat 200 kronor. Resa till och från Trelleborg står var och en för själv. Anmäl dig senast fredag 7 september till kansliet. Glöm inte att anmäla behov av ledsagare, eventuella matallergier samt om du har rollator eller rullstol. Vill du åka tåg och behöver ledsagare måste du tala om det när du anmäler dig. Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Välkommen till en trevlig dagsutflykt, hälsar styrelsen.
Vi har förändringar i busstrafiken som gäller Malmö. Hållplats Värmlandsplan för stadsbuss 6 flyttas mellan den 3 september 9.00 och 31 oktober 15.00 till en tillfällig hållplats 30 meter österut. Detta på grund av ombyggnader på sjukhusområdet. På Kirseberg flyttas hållplats Beers Park läge B mellan den 3 september 7.00 och 14 september 15.00 till ett tillfälligt läge på Norra Bulltoftavägen på andra sidan Beers Parksgatan. Detta på grund av vägarbete på Musketörsgatan. Hållplats Vågotorp läge A för stadsbuss 7 flyttas tillfälligt till andra sidan av vändplanen mellan den 3 september 7.00 och 4 september 16.00. Hållplats Ön för stadsbuss 7.33 är avstängd till och med den 2 november 16.00. Istället har en tillfällig hållplats öppnat på Lotsplan en liten bit i riktning in mot Limhamn.
Anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som inbjuder alla sina medlemmar till månadsmöte tisdagen den 11 september mellan 14 och 16 och 15 i SRFs lokal. Fikaavgift 20 kronor. Sista anmälningsdag måndagen den 10 september till kansliet. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och vi får även besök av Paulina Kjellman och Martin Hadmyr från stadsbyggnadskontoret som ska informera och besvara frågor om stadsbyggnation och planer. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Helsingborg i Höganäs inbjuder också alla sina medlemmar till onsdagsträff 5 september 13-15:15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 20 kronor och då var det dags att börja med bingo igen. Bingobrickor kostar 10 kronor styck. Meddela om du kommer senast tisdag 4 september till kansliet, telefon 15 83 93 eller e-posta info.srf.hbg@telia.com. Välkomna! SRF Helsingborg i Höganäs inbjuder även till en utflykt till Fulltofta naturområde samt Borsökloster och Dalby kyrka fredag 21 september. Avfärd från SRFs lokal 09.00. Samling senast 8.45. Beräknad hemkomst omkring 18.30. Deltagaravgift 250 kronor för medlemmar i SRF Helsingborg i Höganäs. Övriga betalar fullt pris 580 kronor. Sista anmälningsdag 14 september klockan 12 till kansliet. Program: vi reser österut via Hör mot Fulltofta naturområde för att njuta av skog och mark. Då vi sen är hungriga tar vi oss en liten bit bort för lunch på Borsöklosters golfrestaurang. Därefter blir det guidad tur på Borsökloster. Sen tar vi oss via småvägar till Dalby kyrka. Där får vi information via högtalare om kyrkobyggnaden och dess interiörer. Dagens eftermiddagskaffe blir på Bokelundens café i kanten av Trollskogen i Torna Hällestad. I resan ingår bussresa, lunch, entré och guidning på Borsökloster och Dalby kyrka samt eftermiddagskaffe. Välkomna med!
Och så har vi några meddelanden från Synskadades förening i Kristianstad Bromölla. De inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik varje fredag 12-13 i CSKs varmvattenbassäng. Start 7 september och säsongsavslut 30 november. Max 12 deltagare. Priset för hela terminen är 400 kronor att inbetalas på bankgiro 899-9245 via anmälan. Den ska ske senast den 3 september till Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller 072 725 3237 eller till Tina, telefon 070 635 4114. Välkomna! Och Synskadades förening Kristianstad Bromölla inbjuder också till en kamratträff onsdagen den 12 september klockan 14-16.30 på Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3 i Kristianstad, där Maria Torstensson kommer att göra en chokladprovning med oss. Till det får vi kaffe. Anmälan senast den 7 september till Britt-Marie eller Tina. Välkomna! Och så inbjuder Synskadades förening Kristianstad Bromölla sina medlemmar till en utfärd till Kivik och årets äppeltavla. Söndagen den 30 september 9.45 samlas vi vid Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3 i Kristianstad, för en gemensam busstur till Kivik. Där möter konstnären Emma Karp Lundström upp klockan 11 och syntolkar sin äppeltavla för oss. Efter detta har vi egen tid för att titta på de övriga utställningarna och konstverken och handla i de olika bodarna på Hamnplan. Det finns flera möjligheter att stilla hungern innan vi kliver på bussen igen klockan 15 för att åka tillbaka till Kristianstad. Beräknad hemkomst är cirka 16. Max antal deltagare är 30 stycken och priset är 100 kronor som betalas in på bankgiro 899-9245 efter anmälan som ska ske senast den 17 september till Britt-Marie eller Tina. Vid tillräckligt många anmälda från Bromölla kommer bussen att utgå därifrån. Tid och plats meddelas senare i så fall. Anmäl också behov av ledsagare. Välkomna!
Vi har ändringar i busstrafiken i Hässleholm, stadsbusslinje 3. Hållplatserna Södra Kringelvägen, Källstorp backe, Hallavägen och Tormesgården är indragna 3 september 5.30 till 4 september 17.00. Hänvisning till hållplats Nilla Pilbladsväg eller Magle Våtmark. På Nilla Pilbladsväg är det av- och påstigning cirka 50 meter framför hållplatsen vid läge A. Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne inleds med meddelanden från SRF Lundabygden som bjuder in till kulturafton onsdagen den 12 september. Kirsten Rasmus Grön från Certic i Lund har lovat att berätta om flera intressanta projekt som det jobbas med vid institutionen. Skapande av bilder, 3D-modeller i undervisningen samt en motiverande app för mobilitetsträning för barn. Under dessa teman bjuder Kirsten oss på en intressant och innehållsrik resa med lite annorlunda innehåll. Vi ska också hinna med att äta något gott och dricka kaffe. Och vi träffas i föreningslokalen mellan klockan 18 och 21. Sista anmälningsdag, fredag 6 september, till kansliet. Telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Avgiften är 50 kronor som betalas på plats. SRF Lundabygden meddelar också att fredag den 21 september kommer seniorshoppen åter till föreningslokalen då det finns möjlighet att handla vår- och sommarkläder för både dam och herr på plats. Det går att betala kontant med kort eller att få en faktura med hem. Det sker mellan 14 och 16 i föreningslokalen. Vi serverar sallad, kaffe och kaka till självkostnadspris. Annars är det ingen avgift. Sista anmälningsdag den 14 september till kansliet. Och så inbjuder SRF Lundabygden till SRF-träff måndag 24 september. Det är Sillas stickcafé som träffas igen efter sommaruppehållet hemma hos Silla. Värden erbjuder garnstickning under eftermiddagen mellan 13.30 och 16. Observera adressen Latinlinjen 3. Avgiften blir som vanligt 20 kronor. Anmälan senast måndag 17 september till kansliet. Och SRF Lundabygden meddelar också att kansliet håller semester stängt mellan 19 september och 2 oktober.
SRF Sydöstra Skåne meddelar att lördagen den 15 september inleds SRF-hösten med ett medlemsmöte mellan klockan 13 och 16.30. Vi träffas hemma hos vår vice ordförande Claes Persson, Järrestad 95 utanför Simrishamn. Först berättar örtterapeut Eva Olsson om olika kryddväxter och deras läkande kraft. Efter kaffe, te samt korv och ostfrallor är det dags för själen att få sitt i form av glada skratt. Då kommer ståuppkomikern Kryddan Pettersson och underhåller oss. Lottförsäljning står också på programmet. Kontakta Monica Brixeling 070 686 7983 om du har vinster att skänka. För denna eftermiddag betalar du som är medlem 150 kronor medan du som ännu inte blivit medlem betalar 250 kronor. Medlemmar får sina resekostnader att ersätta efter att vi fått kvitto eller kopia på färdtjänstfaktura. Reseräkningen måste ha kommit till oss senast 3 månader efter mötet. Anmäl dig senast söndagen den 9 september till Marion Magnum 0416 10101 eller Vicky Svedrell 070 837 5358. När du anmäler dig, tala om ifall du har någon matallergi eller om det är något annat vi bör känna till. Varmt välkommen, aktivitetskommitté.
Och det var allt från Skånes taltidning för den här gången. Ett nytt nummer kommer fredagen den 7 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!